Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cederi Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i Hare Krishna, om röster från de döda, att sitta i häkte som oskyldig och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. År 1966 grundas den religiösa Krishna-rörelsen. Medlemmarna är kanske mest kända för sina orangea dräkter, rakade huvuden och för radbandet som används när man upprepar ett mantra. Det råder strikta regler. Man måste vara vegetarian, får inte röka, dricka alkohol eller kaffe eller ha sexuella förbindelser innan giftermål. I det här avsnittet frågar vi oss hur det är att vara medlem i Hare Krishna.
Och så frågar hon mig, jaha, och vad ska du bli då när du blir stor? Sa hon lite skämtsamt. Och då sa jag ska bli munk.
Vi möter Anders som började följa Krishna-rörelsen på 70-talet. Om vad det var som fick honom att bli intresserad. Och varför han senare valde att lämna rörelsen.
Jag kom hem till mina föräldrar och sa att jag är ledsen, jag har hoppat av mina studier. Jag ska bli munk. Jag ska gå med i en indisk grupp här liksom.
Och för att lära oss mer om Krishna-rörelsen så pratar vi med Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
Som religion, då, det här med att man sticker ut så mycket klädmässigt och matmässigt, allting. Det är svårt att leva ett så att säga ett vanligt liv och gå till jobbet och gå till skolan och allt sånt här.
Anders växer upp i en lägenhet i Linköping i en arbetarklassfamilj med 2 syskon. Han är familjens läshuvud.
Och det var min stora hobby faktiskt att läsa böcker. Till en början väldigt mycket om djur och natur och sen så gick det till många klassiker och vidare in i de liksom mer svårare verken när jag kom i tonåren. Så att jag var lite grann utanför i min miljö och hade aldrig många vänner, oftast bara ena. Så det fanns en viss ensamhet där och ett visst utanförskap. Mina föräldrar, jag var ett sladdbarn så mina föräldrar var relativt gamla. Min mamma var 44 när jag föddes. Så de hade växt upp i ett Sverige som var så fullständigt annorlunda än det jag växte upp i.
Som liten utsätts han för övergrepp av en närstående person som har mycket makt över honom.
Så att det var så växte jag upp och det gav mig säkert en viss sårbarhet och fick tidigt vara med om många saker som man kanske inte borde vara med om som barn då.
Hans barndom präglas också av religionen. Hans mamma är troende och med i Frälsningsarmén. Morfar är med i baptistkyrkan och farmor och farfar är pingstvänner.
Så religion var naturligt inslag och det var aldrig något konstigt för mig som det är nu för de flesta unga då. Men för mig var det ingick i världen och jag var periodvis själv troende, kristen då. Men vid 14-årsåldern när jag själv kunde börja läsa Bibeln och reflektera så insåg jag att det här är ingen tro som jag vill liksom inte ens vidkännas med den liksom gammaltestamentliga guden som svartsjuk och rasistisk och etniska utrensningar. Och alltså det är fruktansvärda berättelser i gamla testamentet.
Han lämnar kristendomen bakom sig men behåller en känsla för religion. Han läser psykologi och filosofi i tonåren, börjar med yoga och blir vegetarian.
Jag var med i olika mer politiska organisationer, alltså på vänsterkanten och fredsrörelse och så. Så att det här med att vara engagerad och så, vilja förändring fanns med. Och den psykologi som jag var attraherad av var en så kallad humanistisk psykologi som handlade om personlig utveckling. Så det fanns med. Sen innan jag träffade på Hare Krishna så hade jag varit i Indien. Så att, och bodde där i ett halvår. Så att min hinduism var inte heller obekant för mig. Det var på samma resa faktiskt. Jag reste jorden runt efter gymnasiet. Därför att jag var bestämd att jag tänker inte gå någon utbildning eller bestämma mig vad jag ska göra i livet förrän jag har lärt känna mig själv och vad jag vill i grunden. Så att jag reste, var ute i ett par år och reste.
Det är i slutet av 70-talet. Han reser runt i världen, i Indien, och så småningom kommer han till Kalifornien i USA. Där möter han för första gången rörelsen Hare Krishna.
Och när jag stod på Hare Krishna så tyckte jag nog att de var lite konstiga, men de var ute på gatan och det var ett stort gäng som sjöng och spelade. Och jag var lite hippie också då, hade varit det blivit under min resa. Så att jag var ju lite vild då, så jag började dansa med dem och tyckte det var roligt. Och sen reste jag vidare och kom till en hippiefestival faktiskt uppe i nordvästra USA, i Washington. Och där var också Hare Krishna. Och de kom ner varje kväll och bjöd på mat och sådär. Så och det var väldigt god mat och jag fick tag i en bok och började läsa. Och på den vägen fortsatte det. Så det var... Det var en, jag var förberedd och sen så och hade den här nyfikenheten och öppenheten. Och sen så blev det gradvis att jag kom mer och mer i kontakt. Så jag började söka upp dem.
Det är en speciell upplevelse som gör att Anders börjar följa rörelsen Hare Krishna. Han befinner sig på en bondgård i Pennsylvania som tillhör rörelsen. Han tycker om människorna runt omkring sig och blir attraherad av vad personerna pratar om.
Och det som attraherade mig mest var någonting som man tryckte på väldigt mycket på den tiden. Och det är att du är inte den här kroppen. Du är en andegnista. Du är evig, du är fylld av lycka och du är fylld av kunskap. Men du har glömt bort det. Så att det gäller att återuppväcka det här och få det att minnas och få det att vakna upp. För du sover. Mm. Och jag kände, wow, kan det liksom vara så?
Det är en tidig morgon när han är på väg till templet. Det är väldigt vackert ute med ett speciellt morgonljus. För månen och stjärnorna syns fortfarande på himlen.
Så jag kom in i templet. Och så var det den första ceremonin och då är liksom, det finns ett altare med gudsgestalter. Och när man kommer så först är det ett draperi som är före. Och så börjar man sjunga och spela, sen öppnas det här draperiet. Och så ser man de här gudsgestalterna och de är väldigt... Det är indiska gudsgestalter och med alla utsmyckningar och kläder och de format och allting sådär. Man ser det som att det är Gud manifesterad i de här gestalterna och där kan man liksom möta Gud och se Gud sådär direkt. Och där så fick jag en oerhörd liksom rus av lycka som liksom gick genom hela kroppen. och gick i vågor genom kroppen. Och jag tyckte att jag fick kontakt med de här gudsgestalterna, att det fanns liksom någonting där. Och jag började gråta också av lycka. Och jag kände att jag har kommit hem. Det är det här jag tillhör. Jag har mött liksom Gud på riktigt för första gången i mitt liv. Och jag är hemma. Och jag känner mig så lugn och så lycklig.
Den rörelse som Anders nu börjat bekanta sig med, Hare Krishna, har en gammal hinduisk tradition som faktiskt härstammar från 1600-talet. Vi hör Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria, berätta mer.
Den skiljer sig lite grann från många andra hinduiska traditioner, för att den tror inte att det finns en slags världssjäl eller att Gud är någon slags abstrakt varelse, utan Gud är Krishna. Och Gud är, så att säga, det är en specifik Gud, så att säga. Det är inte någon världssjäl eller något sånt här saker. Och som person så har man är liksom en del av den här gudomligheten. Men man är trots allt fast i materien, man är fast här. Och det gäller att komma så nära det gudomliga som möjligt. Det handlar inte om att utplåna sig själv eller kunna få upplösas eller få ett bättre liv nästa, utan det handlar om att inse att man lever i den här symbiosen med Krishna. Och det gäller att försöka ta sig ur det materiella, kan man säga.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Just den här känslomässigt starka upplevelsen ska återkomma och bli något som Anders upplever flera gånger. Kanske har han särskilt lätt för att uppleva den jämfört med andra. Men så här i efterhand tror han att den är kopplad till att vara människa och inte till en specifik religion.
Alltså det har ju oftast kommit i särskilda situationer där... där det kanske finns mycket av laddning. Att man funderar väldigt mycket på vem man är och vad man vill. Och är det här liksom min grej och ska jag vara här och så. Så att det finns liksom en slags elektrisk spänning inom en. Och sen så är man med i en ceremoni, en ritual. Som i sig är, alltså det är ju inte en sekt så ofta som har skapat dem så, utan det är ju, tillhör ju den religiösa världen att man har ritualer och ceremonier, så det är ju någonting som människor har på med hur länge som helst. Man har hittat en grav som är 40 000 år gammal där en shaman uppenbarligen är begravd. Så människan har ju den här dimensionen inom sig och har förmodligen alltid haft liksom, just Homo sapiens. Har en medvetande grad och en förmåga, kognitiv och emotionell förmåga som gör att man kan uppleva att det finns någonting mer än det här liksom rent fysiska och kroppen. Man kan känna att jag finns någonstans här i mitt huvud. Och jag sitter här och jag hör där ljuden, jag ser saker som kommer in, men jag sitter här liksom.
Den gud som man framförallt tror på är Krishna, en av den indiska mytologins främsta gudar. Egentligen ses Krishna som en avatar till guden Vishnu.
Inom hinduismen så är det här en del av Vishnu, men i Krishna-rörelsen så är det just Krishna som är, det är den egentliga guden. Sen har han kommit ner i andra former, men det här är hans viktigaste form, och det är det som är det gudomliga. Och det här är en tradition som uppstår på 1600-talet någon gång inom hinduismen. Och sen så kom ju den då via Prabhupada till västerlandet på 60-talet, och sen så får vi, och då har vi en mängd unga människor som är nyanligt intresserade. Vi har ju haft hippies och hippievågen och sånt här. Och de här personerna blir enormt intresserade av just det. Så att den första vågen då, det är väldigt många unga som ansluter sig till den här rörelsen. Och vi får en spridning över hela världen och får anhängare. Men då, för oss i västlandet blir det någonting nytt. Men i Indien så har den ju funnits länge.
När Anders börjar leva med rörelsen är den nästintill fullkomligt indisk. På bondgården lever de som ett kollektiv, nästan helt isolerade från omvärlden.
Om man inte åkte och handlade eller var ute och missionerade eller sådär. Men det fanns, man tittade inte på tv, man hörde inte på radio, man läste inga tidningar. De enda böcker man läste var rörelsens böcker. Och man umgicks bara med de som bodde där. Så det var isolering. Det var så indiskt så att när man inte jobbade då så hade man på sig en gammal typ av indisk klädnad som är från Bengalen med tunna bomullskläder. Doti och kurta, så det är saker som man virar runt kroppen och kanske en skjorta och kvinnorna har sari och maten man äter är indisk och templet är fullständigt indiskt.
Dagarna är inrutade. De vaknar tidigt på natten, vid 3-tiden, tar en dusch eftersom renlighet är viktigt och sätter på sig en särskild lera som målas som ett tecken i pannan.
Det sätter man på sig och sen så gick man till templet och där spelade man på indiska instrument och dansade och sjöng. Och sen satt man och mediterade med hjälp av ett radband.
Någonting som blev starkt i början av rörelsen, det var munkidealet. Det här med att man ska leva som munk och man ska försöka att hela tiden dedikera sig till att ta sig bort från materien. Man ska meditera, vill säga att man ska be de här bönerna och man ska ägna sitt liv åt avhållsamhet och inte tänka materiellt och sådär. Så det bästa är att munk eller nunna, det var idealet från början. Men det här kommer ju sen att ändra sig lite därför att de här ungdomarna växer och det ringer klockor. Och man blir liksom intresserad av det här med familjeliv. Så att man kan säga att rörelsen har lite grann, det här munkidealet har lite grann inte kommit i skymundan, för det finns där, men det har också ändrats lite grann. Att man brukar säga att rörelsen har lite grann ändrat inriktning och tagit in det här med familjeliv och att det har blivit en slags viktig del också. För det här är ju en del av att vara människa. Så rörelsen har lite grann ändrat sig i det här idealet. Så att det är okej att bilda familj, att gifta sig och skaffa barn och så vidare.
Men vid den tiden Anders möter Hare Krishna i USA på 70-talet är det fortfarande ett tydligt munkideal. Och livet på bondgården är starkt präglat av Indien på medeltiden.
Jag hade inte ens traktorer på den här bondgården, utan man skulle köra med oxar. Och de hade traktorer, men idealet var att man skulle plöja åkrarna med oxar och ha hästar och ha kor, och korna var heliga. Så att det var ett försök att återskapa ett Indien som var borta i Indien själv.
Han blir aldrig fullvärdig medlem i USA. Men så småningom återvänder Anders till Sverige och Göteborg där han börjar plugga. Där finns ett tempel som han går till och blir mer och mer indragen i rörelsen. Han upplever flera lyckorus och känner att det är i den här religionen han hör hemma. Han har en flickvän men känner mer och mer att hans vanliga liv som student och med sin tjej är fel.
Och jag minns särskilt en gång så var jag på en pub med min tjej då. Och vi skulle liksom umgås på puben, men jag hade med mig en bok som handlade om Krishna. Och jag hade liksom ingen lust att vara där, och jag satt liksom lite grann och läste i boken. Och jag tittade på alla människor som var där, som då fick man röka på pubbar, så det var väldigt rökigt och alla var liksom berusade, och jag satt och tittade på dem och tänkte, Vad gör jag här? Vad gör jag här? Jag vet ju liksom, jag tyckte då att jag hade fått, om man sa, en högre smak för någonting annat. Och det jag liksom var ren och det jag var lycklig och det jag liksom kände kärlek. Och jag tänkte, varför sitter jag här och liksom försöker roa mig på det här sättet? Jag blir inte glad av det. Inte alls.
Men det är ju fortfarande så att du ska ju försöka avhålla dig från det materiella. Om man säger, du ska inte röka, du ska inte dricka, du dricker inte ens kaffe eller te. Du har inget sex utav äktenskapet. Och du har inte ens, i äktenskapet så ska man ju bara ha sex för att exempelvis få barn. Det ska inte vara så. Man ska inte ha det som en slags njutningsakt, så att säga. Man ska inte ägna sig så mycket åt det. Så en bra Krishna hänger sig åt Krishna, ber väldigt många gånger, över 1700 gånger per dag ska man be.
Så det var ett stort steg faktiskt när jag insåg att när jag ska sluta röka, jag ska sluta dricka liksom. Och sen gick det ytterligare en tid och så var det påsk och vi var på min flickväns landställe. Vi var ensamma där, hon hade lånat det. Och då hade jag blivit ännu mer religiös. Och så kände jag att nej, jag vill inte ha sex längre. Jag tänkte, nej, det här är bara kroppen. Jag försöker bara tillfredsställa den här kroppen, men min själ är ju fri från den här kroppen. Och den är mycket lyckligare om jag inte håller på och försöker att mata den med tillfredsställelse. Jag har ju känt den här bruset av lycka liksom, som är mycket, mycket större än vad jag känner av en orgasm. Orgasm är liksom fjuttig i jämförelse med sådana här religiösa upplevelser. Jag tänkte, varför håller jag på? För då sa jag till min tjej där att nej, jag ska gå i celibat.
Han hoppar av sina studier och nästa steg är att gå med på riktigt.
Och då ska jag flytta in på templet. Och då ska jag börja bära indiska kläder och jag ska raka bort håret. Och jag ska alltid bara vara med den här gruppen och jag ska liksom bara göra saker inom gruppen. Så det kändes som ett jättesteg och samtidigt så hade jag inget val. För det var det jag trodde på. Det var där jag kände lycka. Och allting annat kändes helt meningslöst. Så att jag höll på att våndas länge. Och var mycket för mig själv där. Jag hoppade av studierna. Hade inte flickvän längre och så. Och vandrade runt i Göteborg. Och verkligen tänkte vad jag ska göra. Och jag vet inte. Och sen tänkte jag ska göra en liten resa i Sverige och ska lyfta runt i Sverige. Och så ställde jag mig i utkanten av Göteborg och så fick jag lyft en kvinna. Och så frågade hon mig, jaha, och vad ska du bli då när du blir stor? Sa hon lite skämtsamt. Och då sa jag ska bli munk. Och då hade jag plötsligt bestämt mig. Jag kom hem till mina föräldrar och sa att jag är ledsen, jag har hoppat av mina studier. Jag ska bli munk. Jag ska gå med i en indisk grupp här liksom. Och de blev helt chockade. Men jag var bestämd. Mina föräldrar på något sätt, de accepterade inte i hjärtat liksom. Men de accepterade att jag gjorde det här valet och de förstod att de inte kunde ändra på det. Och de upprätthöll då en bra kontakt. De kom faktiskt och besökte mig några gånger och så. Och jag var hemma ett par gånger under de här åren. Så det var inte så ofta, men ändå. Vi skrev till varandra och så.
Vid det här laget är Anders redan bekant med medlemmarna i Hare Krishna i staden. Han blir välkomnad att flytta in i ett kollektiv med 5 personer i Partille utanför Göteborg.
Jag var en smågalen pappa och familjefader och ledare där som hade väldigt höga ambitioner och trodde mycket på sig själv och så. Och några som var med där var ju ute och sålde saker och de drog in ganska mycket pengar. Så han hyrde ett slags slott som ligger utanför Göteborg. Kallas för Borgen i Partille. Det är en stor tegelbyggnad som ligger på en höjd. Så alla i Partille vet vad Borgen är, ett gammalt hus. Det var jättestort, så vi hade liksom i princip egna rum och väldigt mycket utrymme. Och vi blev aldrig fler under den här perioden liksom. Och aldrig någonsin, tror jag. Och så köpte han en stor amerikansk skåpbil och vi var ute och på gatorna och sålde oftast böcker, men även musik och lite annat och sådär liksom. Så att jag kunde ju liksom tänka när jag väl hade gått med där att, men gud, vad har jag gjort liksom? Ska jag bara hålla på och samla in pengar? Vi ska ha råd att bo på det här lyx. Det var till och med, en swimmingpool. Det kunde vara lite olika på olika ställen, men så var det i Göteborg. Så att, visst, jag var varmt välkommen, och sen tyckte de att jag kanske var lite väl hastig, för jag ville direkt raka av mig håret.
I nästa avsnitt.
Och jag kände att mitt huvud blev bart, och det kändes som när jag liksom öppnade upp mig för något nytt.
Hör om Anders invigningsceremoni, där han rakar av sig håret. Och om hur det senare ska bli svårt att anpassa sig till samhället igen efter alla år som medlem.
Jag ville inte riktigt tillbaka till samhället. Alltså det fanns ingenting som lockade mig direkt. Men jag visste inte heller vad jag skulle göra.
Glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria, maila oss på kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.